Den 17 november bjöd SRF Värmlands län in till en Teams-föreläsning med ämnet handikapphistoria eller funktionshinderhistoria. Föreläsare var Margareta Persson och det var under titeln Då är fortfarande nu. Det var ett 40-tal deltagare som var med och lyssnade direkt, men jag hade tillstånd att spela in. För jag tänkte att ni som inte kunde vara med skulle få höra föreläsningen, eftersom den är oerhört intressant. Och Margareta börjar med att presentera sig själv lite grann vad hon har gjort. Och därefter så börjar själva föreläsningen.
Jag tycker det var en väldigt bra titel ni har satt. Då är fortfarande ni nu. För det är belysande. För det är så att gamla synsätt spökar än, och det är titeln på en av mina böcker. Och min bakgrund är alltså att jag växte upp med en svårt polioskadad mamma och fanns med i funktionshinderrörelsen från jag var ung. Jag har varit politiskt aktiv, satt i riksdagen på 80-talet, men det är så väldigt länge sedan. Och sen som pensionär så har jag skrivit 4 böcker om funktionshinderhistoria. Och i våras så blev jag medicine hedersdoktor på Karolinska institutet. Och det var lite märkligt det här att få en doktorshatt på skallen. Men jag blev jätteglad för att de uppmärksammade frågorna. Det var det jag tyckte var och mina böcker. För det handlar ju om funktionshinderhistoria. Ja, ibland så kommer jag nu att använda de ord på funktionsnedsättning som var aktuella vid den tidpunkt jag pratar om. Det är bara den som känner sin grupps historia som kan bli stark att påverka idag. Och se att det jag tror är personliga problem är en del av en kollektiv berättelse. Och det är ju så här, den här gamla sanningen att om man ska köra framåt i bil, då måste man titta framåt. Men om man inte har koll på backspegeln, då kan man bli både påkörd och omkörd. Och det är därför det är så viktigt att man har den här kunskapen om hur det har varit. För det spelar in för hur det är idag. Och sen är det viktigt då att man ser att det här är inte mitt personliga problem, utan ett individuellt problem om jag har en funktionsnedsättning och får problem i samhället. Utan det är samhällets behandling som skapar funktionshinder och frustration. Ofta mer än själva funktionsnedsättningen i sig. Och det här synsättet framförde den dåvarande handikapprörelsen redan i början på 70-talet. Men fortfarande lever inte samhället upp till det. Och det finns gamla föreställningar som spökar än. Vanföreställningar som fortfarande förpestar livet. Trollen kunde ha tagit det riktiga barnet som låg i vaggan och lagt dit sin fula trollunge istället. För så uppfattade man det om det låg ett barn med en funktionsnedsättning i vaggan. Och om man då var riktigt elak mot den där trollungen så kanske trollen kom tillbaka med det riktiga barnet. Men Selma Lagerlöf, hon gjorde en annan tolkning av den här trollhistorien. En mycket vackrare. Där hon menade, där hon berättade om en bondkvinna som hade en trollunge i vaggan. Och hon var så snäll mot den här trollungen. Så att hennes man sa att nu skiljer jag mig från dig om du inte slutar och dalta med den där ungen. Och då blev trollen så, då kom trollen tillbaka med det riktiga barnet. Än idag så lever de här orden bortbyting och trollunge lever fortfarande. Och det var inte länge sedan jag hörde en familj som hade ett barn med en funktionsnedsättning som kallade honom för bortbytingen. Ja, det bottnar i sådana här gamla saker. Och under lång tid, fortfarande under 70-talet, så trodde man att om det föddes ett barn med en funktionsnedsättning så berodde det på att modern hade varit oförsiktig och försett sig. Om man hade sett en hare som skutta så kunde barnet bli harmynt, gomspalt som man säger idag. Hade hon sett en blind person då kunde barnet bli blind. Och i slutet på 70-talet så drabbades jag också av det här. Jag var gravid. Min mamma satt i rullstol och så hade hon en gammal hemhjälp som hade fått cancer och låg svårt sjuk på sjukhus. Och så ville hon ge henne blommor och hon kunde inte ta sig dit själv. Och då sa jag att men jag kan ju gå upp med blommor till henne. Då tittade min mamma på mig väldigt oroligt sådär och sa att men ska du verkligen göra det nu när du är gravid? Precis som om hennes, den här tantens cancer skulle hoppa över och in i min mage. Men alltså, och min mamma var inte skrockfull annars. Men alltså sådana här vanföreställningar har funnits. Tankarna om synden har varit stark. Och det är många mödrar idag fortfarande som har tänkt, vad har jag gjort om barnet har en funktionsnedsättning? Jag har flera vänner i min ålder som har rörelsenedsättningar. Och deras mödrar fick höra just det när de föddes. Du måste ha syndat som har fått ett sånt här barn. Men de här orden, dig har jag fått för mina synders skull. Det har också varit vanligt att mödrar har sagt och säger när ett barn är besvärligt eller kräver mer omsorg. Och det var bara ett par år sedan jag hörde en mamma säga det om sitt barn med ADHD. Och det bottnar antagligen i de här gamla synsätten om synd. Och religiösa tankar. Martin Luther, han tyckte att man skulle dränka ett barn som var autistiskt i närmaste flod. För Satan hade flyttat in i honom. Och fortfarande finns det religiösa kretsar i Sverige som menar att om man blir sjuk, då är det därför att man har syndat. Det här har ju Livets ord, i alla fall tidigare, predikat i skolorna. Parentes, flera av statsråden i regeringen har ju bakgrund i Livets ord. Och ibland undrar jag om det påverkar deras synsätt idag. Det var bara en liten fråga. Litteraturen är full av nedvärderande synsätt. Och ofta har man använt kortväxta eller dvärgar som man sa tidigare för att belysa ondskan. Och det hade exempelvis Per Lagerkvist i sin bok Dvärgen. Men jag råkade lyssna på Sverigedemokraternas landsmöte 2017. Och då sa Jimmy Åkesson så här om Moderaterna som han då ville nedvärdera. Då sa han, de är ett gäng halta, lytta, snedfotade och otränade. Och det där talar ju för sig själv, alltså att det är gamla fördomar som lever kvar. Att fysiska funktionsnedsättningar också innebär att man inte kan tänka eller prestera i övrigt. Mycket av såna här gamla föreställningar behöver man ta fram i ljuset för att kunna avslöja dem. Och beslutsfattare idag måste förstå att människor med funktionsnedsättningar, hur de behandlades tidigare, faktiskt påverkar idag. Väldigt många av mina gamla idoler, de ramlade ner från piedestalerna när jag började forska i hur det verkligen såg ut. Under 1800-talet däremot så fanns det en framtidstro. Det var ju jättefattigt, men det fanns en framtidstro kring att barn med funktionsnedsättningar kunde utvecklas om de fick stimulans. Och redan 1810, när Sverige var så fattigt och just hade förlorat Finland mot Ryssland, så beslutade riksdagen att bevilja statsbidrag till det som skulle bli Manillaskolan. Och där några döva och på den tiden också blinda elever fick gå. Och det här var ju långt innan folkskolan, men man trodde på den här utvecklingen. Och de som gick på Manilla fick en bättre standard än andra fattiga barn under 1800-talet. Och de döva fick lära sig teckenspråk. Men det gällde förstås bara de som kom dit. Tomtebodaskolan kom fram till 1870-talet. Välgörenhetskraft drev skolor för barn som var sinnesslöa eller vanföra, som man sa på den tiden. Produktionsförhållandena i ett samhälle spelar stor roll hur synsätten blir. Under 1800-talet i bondesamhället så kunde till exempel lindrigt sinneslöa eller personer med andra funktionsnedsättningar delta i produktionen på någorlunda samma villkor som de andra på gården. Man behövde inte vara läskunnig. Och man kunde tillhöra ett större hushåll. Det var inte bara kärnfamiljen som bodde på gården. Jag pratar inte om att det var fattigt, för det var det för alla på den, eller de flesta på den tiden. Men att man kunde ingå i en normal produktion. För de svårast sinnessjuka och idioter, som man sa, så var det däremot förfärligt. De stängdes ju in i kättar i ladugårdarna, i de fina våningarna längst in på Östermalm. Eller på fattighuset eller hospitalet. Mot slutet av 1800-talet så mörknade då de här allmänna synsätten om att man kunde få sinneslöja att utvecklas. Och dessutom blev det sämre för alla med funktionsnedsättningar när industrisamhället kom. Det blev svårare att få jobb i de nya industrierna i tätorterna. Kärnfamiljerna fick bo i små lägenheter. Det var alltså mycket svårare att ha någonstans att bo. Och nu började då den stora anstaltsperioden från förra runt 1900. Och under ända fram till 1960-talet och början på 70-talet så ökade institutionerna hela tiden. Man byggde nytt eller man använde gamla militäranläggningar. Även då för döva barn blev det sämre. Och i 100 år förbjöds teckenspråket i dövskolorna. Det var först 1981 som det erkändes. Det var en pedagogisk kongress 1881, internationell, som beslutade att teckenspråket skulle bort. Barnen skulle lära sig att läsa på läppar och bete sig normalt. Men det var också det att det var fult att prata med kroppen. Och det här gjorde ju att de döva barnen fick en så dålig utbildning, eftersom de inte förstod vad lärarna sa. De bestraffades om de blev påkomna med att tala teckenspråk. Miljöerna hårdnade och den materiella standarden sjönk. Sen kom också rasbiologin där runt förra sekelskiftet. Att det var bara de bästa som skulle födas. Och det började med att liberalen Herbert Spencer i England menade att man inte ens med frivilliga bidrag skulle hjälpa personer med funktionsnedsättningar. De skulle gå under för det allmännas bästa. Och sådana tankar fanns då även här i Sverige, där den berömda författarinnan Ellen Key, som annars framställs i positiv dager, det var hon som skrev Barnets århundrade. Hon ville för det första att läkarna i framtiden smärtfritt skulle avliva barn som föddes med funktionsnedsättningar. Och sen tyckte hon att de som var friska och samhällsdugliga ständigt fick nya bördor, både genom skatter och genom frivilliga bidrag, för att bevara de urartade. Och vår stora sexualreformator, Elise Ottesen Jensen, som har gjort så mycket gott, men under 1920-talet så skrev hon artiklar om att hon tyckte att både barn och vuxna som vistades på anstalter kostade för mycket pengar, hade det för bra, och de borde avlivas med giftsprutor. Och så skulle man ge pengarna till fattiga arbetarbarn istället. Hon fortsatte inte sedan att säga det här under 30-talet, men hon tog aldrig avstånd från de här artiklarna. När folkhemmet byggdes så var det övertydligt att människor med funktionsnedsättningar skulle bo på avskilda anstalter om man inte kunde försörja sig. Och livsvillkoren på de här anstalterna var klart inhumana, och värst var det för utvecklingsstörda personer och psykiskt sjuka. Och även personal som jobbade på de här ställena betraktades med misstro av andra människor. Och det var starka subkulturer som utvecklades på de här olika anstalterna som drabbade de intagna väldigt hårt. Och fortfarande på 70-talet fanns de här förfärliga institutionerna kvar. Och interiörerna för hur det var för de som var utvecklingsstörda är ibland fullständigt omänskliga när man läser om det idag. Och det här har medicinalrådet Carl Grünewald, som åkte runt i landet och inspekterade under 60- och 70-talen. Han har beskrivit de här förfärliga anstalterna. Så det är inte bara det här ökända Vipeholm utanför Lund där man hade hemska tandexperiment med kladdiga kolor som är känt nu. Utan det här fanns över hela landet. Och det finns livsberättelser från rörelsehindrade barn som växte upp på Eugeniahemmet eller olika vanföranstalter. Men också från synskadade barn som växte upp på Tomteboda. Och jag vet att det här med Tomteboda kan vara lite känsligt. För jag har träffat en del synskadade som växte upp där och som tyckte att det var ganska bra. För det var en bra utbildning. Andra som har hemska minnen och fortfarande mardrömmar av hur den sociala miljön var där. Och att man inte fick bo med sina föräldrar. Men det är obegripligt att det kunde vara så torftigt på de här anstalterna. Och den statliga barnanstaltsutredningen skrev redan 1965 att de handikappade barnen hade det sämst av alla barn som bodde på anstalter och barnhem. Och inte bara att de hade det sämst, att det var en klart otidsenlig vård. Och fortfarande på 80-talet så kunde rörelsehindrade ungdomar tvingas flytta till långvårdssjukhus eller ålderdomshem. Bara för att det inte fanns bostäder och service. Det var tusentals rörelsehindrade personer som bodde så. Och det är ju bakgrunden till personliga assistenter. Steriliseringar ingick i hur man ville förverkliga det här ljusa och goda samhället. Alla människor var inte lika värda. Vissa ansågs mindre värdiga. Och samhällets politiker, läkare, forskare var nästan överens över hela linjen. Men det fanns några få undantag bara. Tvångssteriliseringarna började på 30-talet. Och 90% av de som drabbades, det var kvinnor. Man uppfattar att ungefär 30 000 människor, kvinnor, tvångssteriliserades. Och det kunde vara på det sättet att man sa att du blir inte utskriven från den här anstalten om du inte steriliserar dig först. Så det fanns mycket hot med. Men som ett exempel så blev det en debatt i riksdagen om det här. Det var en diskussion om de manodepressiva eller bipolära som vi säger idag. Om de skulle steriliseras eftersom det finns en ärftlighet i den sjukdomen. Men då var det en del som protesterade och sa att väldigt många manodepressiva kunde vara stora begåvningar. Och det vet vi ju från kulturen. Men det brydde sig inte socialminister Gustav Möller om. Det gjorde inget om man missade något geni, sa han. Möller var ju annars en stor socialreformator, men på den här punkten var det annorlunda. Även radikala kvinnor och dåtidens kvinnorörelse drev steriliseringar. Det var inte bara mörkemän. Och man tyckte då att mindervärdiga skulle rensas bort ifrån folkstocken. Det var såna här ord. Och främst gällde ju det här förstås sinneslöja och sinnessjuka, som man sa. Och ärftliga sjukdomar. Men det här spillde ju över på alla som låg samhället till last, ett uttryck som man använde. Och det grundläggande det var i hela samhället att man skulle kunna prestera någonting av värde. Det fanns inget absolut människovärde. Och om vi går till vår tid, hur är det då med fosterdiagnostiken? Är det samma synsätt som då där? Att den som till synes inte är perfekt inte ska få födas? Och det är ju allt färre barn med Down syndrom som föds idag. Trots att vi kan se hur bra de personerna kan leva. Elon Musk, han som skulle slakta myndigheterna i USA. Han har 14-15 barn och han vill uttalat ha många barn, för han tycker att han vill sprida sin fantastiska intelligens, som han tycker. Synsätten lever alltså kvar. Alltså att man tycker att de bästa ska födas. Och nu menar ju inte jag att han är bäst, men han tycker det. Och det är samma synsätt som förr. Och det är ju så att det är ju inte avsaknad av intelligens som har skapat den ondska vi har sett i världen. Både förr och nu. Men det är väl kanske tvärtom. När intelligens inte kombineras med klokskap och medmänsklighet, då är det livsfarligt. Då är det bättre med lägre intelligens men med klokskap. Och tillbaka då till 40-talet, som då var väldigt mörkt, så vände det 1948 med att efter nazisterna då, med FNs deklaration om alla människors lika värde. Och nu började språket förändras, om än inte verkligheten. Men det blev svårare att i den offentliga debatten prata om mindervärdiga människor. Och jag tittar särskilt på kvinnorörelsens agerande, som ju var påskyndare utav tvångssteriliseringar fortfarande då under 40-talet. Och så plötsligt så började man vända. Och Inga Thorsson, som var ordförande för de socialdemokratiska kvinnorna, hon drev under hela 50-talet i deras tidning Morgonbris. I ledare efter ledare så skrev hon: nu har vi fått det så bra att det verkligen är handikappades tur. Och när hör man någon politiker säga det idag, 75 år senare? Nu hör man aldrig den typen av ord. Och i flera decennier så drev sedan kvinnoorganisationerna tillsammans en solidaritet med sina medsystrar, blev ett begrepp. Och så kom kulmen då 1993 med LSS. Och sen blev det tyst. Det var som en redaktör för en kvinnotidning sa till mig: men vi trodde att det var klart nu. Och så tror jag att väldigt många politiker har trott: nu var vi klara med det här, nu gör vi något annat. Fast det var inte sant. Kvinnor med funktionsnedsättning har behandlats och behandlas fortfarande sämre än män med en likartad funktionsnedsättning. Och funktionshinderrörelsen har själv länge inte sett att kön spelar roll för bemötandet. Kvinnor med funktionsnedsättning har ofta drabbats av att bli betraktade som asexuella. Och om de blir tillsammans med en man utan funktionsnedsättning så betraktas han fortfarande som en hjälte eller en fin man. Och det har med den traditionella vårdarrollen som kvinnor annars har. Och är det en man då som får göra lite mer, så anses han som så väldigt fin. Och det här synen på kroppen och sexualitet, så har jag, brukar jag ta som exempel Inger Blom, som är rörelsehindrad. När hon var 12 år så fick hon höra att de pratade hemma i familjen om att det var någon en ung kvinna i grannskapet som hade råkat i olycka. Och det var ju något man sa på den tidigare, att det var någon som hade blivit med barn utan att vara gift. Men hon visste inte vad det där betydde, så hon frågade: vad betyder råkat i olycka? Och då så sa de bara: ja, men det behöver inte du veta, för det kommer aldrig att hända dig. Och det var just den här synen på att du kommer aldrig att få någon man som är rörelsehindrad. Och fortfarande osynliggörs sexualiteten. Man frågar ofta inte kvinnor med funktionsnedsättningar om sex och preventivmedel. Synskadade kvinnor, de hamnade ofta på fattigstugan eller ålderdomshem redan som unga. Däremot var det vanligt att blinda män gifte sig med seende kvinnor, som då kunde hjälpa dem med försäljning av hantverk. Men seende män gifte sig alltså inte med blinda kvinnor. Och därmed hade ju synskadade kvinnor inte heller någon, inte alla, men de som var på omhändertagna av fattigvården, de hade inte heller någon rösträtt för 1945. Och det gällde förstås alla som då var omhändertagna på det sättet. Och för övrigt var det först 1989 som alla medborgare i Sverige fick rösträtt när man tog bort omyndighetsförklaringen. Det här med ifrågasatta mödrar, det är fortfarande någonting som gäller. Man kan ha svårt att få hjälp med IVF eller uppmanas till abort. Det drabbade bland annat Åsa Strahlemo som är ordförande i DHR ett antal år sedan. Men hon vägrade då att göra abort och födde sin son. Det finns hårresande exempel på hur man misstror rörelsehindrade kvinnor som mödrar bara för att de inte kan byta blöjor. Som om moderskapet sitter i blöjorna. Det där har drabbat mig personligen. Min mamma var ju mycket svårt polioskadad och hela livet har jag fått höra av människor som har lagt huvudet på sned och sagt att ja, du hade ju en svår barndom. Det hade jag inte alls. Den var väldigt kärleksfull. Men det bygger på den här fördomen att då skulle, varför min mamma satt i rullstol så skulle jag ha en svår barndom. Lindrigt sinneslöa kvinnor har ju drabbats särskilt hårt om de visade intresse för pojkar. Då kunde man stängas in på anstalten Västra Mark utanför Örebro i åratal utan att man egentligen hade något vårdbehov. Och man tvingades då sterilisera sig för att bli utsläppt. Och jag tänker ofta på den här pigan Lina i Emil i Lönneberga. Som de retar lite och hon fattar inte alltid allting. Men hon var en bra piga. Hon kunde utföra sysslorna som behövdes på en bondgård. Men hon var ju väldigt förtjust i drängen Alfred. Och jag misstänker att hon några årtionden senare hade varit en av de kvinnor som stängdes in på Västra Mark. Idag förhindras många med en intellektuell funktionsnedsättning till sexuella kontakter. Idag är det bara 1 av 10 som har haft samlag. Och man försöker också förhindra homosexuella kontakter. Våld. Ja, vi vet idag att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för mer våld än andra kvinnor. Både av likadant våld men också av att sånt som riktas mot själva funktionsnedsättningen. Som jag hörde ett exempel att en man medvetet lät bli att ladda sin rörelsehindrade hustrus elrullstol. Och då kunde inte hon ge sig ut. Det är ju samma sak som att låsa in någon annan med nyckel. Det är ju samma sak. Eller som andra exempel där en seende man då la saker på fel ställen i lägenheten så att hans fru inte skulle kunna hitta dem om hon var synskadad. Det är också våld. All statistik visar nu att kvinnor med funktionsnedsättning har sämre ekonomi än män med en likartad funktionsnedsättning. Och det speglar väl det allmänna genusmönstret. Men också att man får sämre hjälpmedel, färre assistanstimmar, lägre merkostnadsersättning och så vidare. Det här har jag skrivit om i boken Styrsystrar. Den senaste boken jag skrev, Lämna bort barnet och glöm, där har jag skrivit om hur läkarna ända in på 70-talets början rådde föräldrar eller mödrar att lämna bort sitt barn med funktionsnedsättning redan på BB. När man kunde se att det var en funktionsnedsättning. Och det här drabbade ju framförallt barnen med neurosedynskador på 60-talet, hudmärgsbråck, barn med Downs syndrom. En kvinna med neurosedynskador berättade för mig att hennes biologiska pappa var läkare och hade gett hennes mamma neurosedyn i början på 60-talet för att han hade hört att det var bra mot graviditetsbesvär. Och sen hörde han på en föreläsning att nu misstänkte man att neurosedyn kunde ge svåra fosterskador. Och då bestämde han och mamman att om deras barn skulle födas med en skada så skulle de lämna bort henne eller han omedelbart. Och så föddes då barnet, en flicka med korta armar, det var allt. Och då lämnade de bort henne på en gång. Det här är ju till barnhem flera år och sen kommer ni fosterfamilj. Det här är ju för oss en helt obegriplig inställning idag. Men sånt beteende uppmuntrades till en början då, eller då av samhället. Synen var alltså helt annorlunda mot barn som var så kallat normala och de som inte ansågs vara det. De här normala barnen, de behövde kärlek. De andra kunde lämnas till anstalt. Jag hittade till exempel den kristna tidningen Dagen. De skrev 1958 att obildbara sinneslöja hade det bättre på anstalt än hemma. För hemma utsätts han för ömhet. Och det skulle inte vara så bra då. 1977 upptäckte jag att Socialstyrelsen gav ut anvisningar till där det stod att föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar, de måste ge barnen kärlek. Och att det alls behövde sägas så sent som 1977. Men det beror ju på att samhället tvärvände egentligen precis där under 70-talet. Från att först säga lämna bort och glöm till att inse att det var fel. Jag har intervjuat vuxna som lämnades bort helt som barn och sen kom till fosterhem. Och jag har läst undersökningar om hur föräldrar till barn med utvecklingsstörning upplevde att de lämnade bort dem på 60-70-talen. Och det är en väldigt sorglig läsning. De kunde aldrig glömma, men någon kontakt hade de inte. Och en del av de här föräldrarna lever ju fortfarande. En mamma sa, äter han spagetti med köttfärssås? Brukade hon undra. Hon hälsade aldrig på. Jag pratade med kuratorer som berättade vilka hemska historier. Till exempel en mamma som i smyg för sin familj brukade hälsa på sitt utvecklingsstörda barn som var på en anstalt. Och sen när hon skulle åka därifrån en gång så stannade, eller fick hon inte igång bilen. Och hon blev livrädd för att hennes man då skulle upptäcka att hon fortsatte hålla kontakt med barnet. Det var en vaktmästare som hjälpte henne. Men det är inte bara de som lämnades bort helt. Utan nästan alla med funktionsnedsättningar in på 70-talet kan berätta om skilsmässan från föräldrar. Långa sjukhusvistelser när föräldrar inte fick vara med. Och då tvingades bo på skolinstitutioner långt bort. Det var smärtsamma separationer och ensamhet. De här barnen har ju inte gått i pensionen. Några har ju nyss fyllt 50 år bara. Det är flera likartade upplevelser. En är läkarskräck. Alltså skräck och skräck för integritetsnära bedömningar. Kroppen minns alla skräckupplevelser som man var med om. Och det här måste samhällets handläggare förstå idag. Och många har ju också separationsångest och rädsla för att bli övergivna. Hål i själen är något som återkommer hos många. Jag hade ingen barndom. Att inte duga som man är. Eftersom man hela tiden ska tränas till att bli så normal som möjligt. Man är rörelsehindrad med proteser och annat. Sen duger det, men inte nu. Det var så de upplevde sin barndom. Och neurosedynbarnen var ju månader och år på sjukhus för att opereras för att passa in i de här proteserna. Som de sen kastade i tonåren, för de skavde och gjorde ont och de blev mycket friare med elrullstol. Och det här drabbade ju även andra med rörelsehinder. Det var fint att kunna gå, men det var fult att sitta i stol. Gråt som har fastnat, det är också något som många berättar om. Man fick inte gråta om föräldrarna kom på besök. För då skulle inte föräldrarna få komma tillbaka. Det här är något som har satt sig, att man fortfarande kan ha svårt att gråta. Och svårt med nära relationer. Skräcken att bli övergiven. Och vad jag inte är värd mer, det kan bli som en sorts dålig självkänsla att man har blivit så illa behandlad. Det var ju också en stark auktoritetstro hos föräldrar tidigare. Det är det nog inte idag alls, men då var det det. Och som Monica Zachary, som är synskadad och var barnreumatiker. Hon har ritat en teckning som när hon var 10 år som är omslaget på min bok. där en liten flicka ligger på ett operationsbord med grönklädda människor omkring sig, men ingen anhörig. Det var så hon upplevde sin barndom. Hon bodde långt upp i Norrbotten och som sjuåring tvingades hon då flytta till Tomteboda. Och då sa hennes pappa att har expertisen sagt det så, då får det bli så. Och hon upplevde ju det här som en väldigt, väldigt, väldigt jobbig tid. Sen fanns det föräldrar som gjorde motstånd, som till och med kidnappade hem sitt barn från sjukhus och anstalt. Wenche som är polioskadad i armarna, hon fick till exempel gå i skolan hemma när hon gick i lågstadiet, för då hjälpte fröken henne med de grejer hon inte kunde. När hon kom till fjärde klass 1960, då ville den fröken inte ha henne. Och fortfarande var det alltså inte skolplikt för rörelsehindrade barn 1960. Och kommunerna hade ingen skyldighet att ge dem undervisning. Och den skyldigheten kom först 1962. Så föräldrarna till Wenche beslutade då att hon fick flytta till Vanföranstaltens skolhem i Helsingborg, långt hemifrån. Utan skolan skulle hon aldrig klara sig, det förstod de. Så hon blev lämnad där i en stor sovsal i början på höstterminen och de sa att nu ses vi till jul, och så åkte de. Och som Wenche beskrev, de var snälla där, men det hjälpte ju inte. Det var inte föräldrarna och det var inte hemma. Och hon har så tydligt beskrivit hur hon fick dela sängbord med en annan flicka, fick dela sänglåda. Och precis exakt som mamman hade lagt grejerna i sänglådan så skulle de ligga kvar hela terminen. För då var mamman, hennes ande var liksom kvar där i lådan. Ja, det här är inte något som vi bara kan lägga till handlingarna, utan det handlar om människor idag. Och jag tror att det krävs en upprättelse som andra grupper faktiskt har fått. Och att samhället blir medvetet om hur man faktiskt behandlar människor idag. Jag tänkte sluta då med att titta på vad som har hänt de sista 15-20 åren. För då har ju människor med funktionsnedsättningar fått det sämre jämfört med andra människor. Sämre ekonomi, minskad assistans, minskad ledsagning, minskad färdtjänst och så vidare. Klyftorna har ökat. Men man talar ju bara om så kallat vanligt folk och det hårt arbetande folket. De som ändå har det bättre än vad väldigt många med funktionsnedsättningar har. Och sen att det finns de här gamla föreställningarna från förr kvar. Det tycker jag ett tydligt exempel var när dåvarande finansministern Magdalena Andersson 2015 spontant reagerade när under flyktingvågen. Och då sa hon så där först att vi kan inte ta emot så många, för hur ska vi då ha råd med personlig assistans? Hon upprepade inte det sen, men jag tycker det var intressant att det var hennes spontana reaktion. Det vill säga att man ställer två utsatta grupper emot varann. Man kan ju lika gärna säga att då får vi höja skatten för de rika eller titta på ränteavdrag eller rotavdrag eller rutavdrag. Nej, hon såg de här två grupperna mot varann. Och det är det här som kommer igen på många sätt. Med dolda värderingar. Och idag betonas ju från politiskt håll att det ska löna sig att arbeta. Det hårt arbetande folket ska ha mer. Vilket också betyder att den som inte kan arbeta eller den som inte får arbeta på grund av fördomar måste leva på en mycket lägre nivå än andra. Och det ska finnas ett respektavstånd i pension, det är det ord man använder. För alla som då inte har kunnat arbeta eller fått arbeta, det är ju här ett hån att man ska leva på en så mycket lägre levnadsstandard. Och då kan man ju fråga sig, kan man ha framtidstro idag i det läge vi har med nedskärningar och elände i omvärlden? Ja, alltså jag tror att det är så att värderingar och attityder går att påverka. Det är inte bara den rådande ekonomin som avgör. Och hela historien med om synen på människor med funktionsnedsättningar visar att det har gått i en berg- och dalbana. Det gick uppåt då från början av 1800-talet, hela 1800-talet. Sen blev vackare och blev nattsvart från 1900 till 1948 ungefär. Sen gick det uppåt fram till 1993, kraftigt uppåt. Och sen stannade det av och sen har det börjat backa igen. Trots att vi har LSS-lagen och trots att vi har FNs funktionshinderkonvention. Och det säger mig att det inte lagar och konventioner räcker inte. Det viktigaste är att man håller igång synsätten och värderingar. Annars tolkar man lagarna som man vill eller ändrar på dem. Vad gör vi nu? Jag tror att funktionsrättsrörelsen måste på något sätt nå fram i den här debatten. Tidigare fanns ett nära samarbete med regering, med myndigheter, med utredningar. Men man hade också tydliga aktioner, demonstrationer. Och jag tror att idag behövs så mycket mer för att slå igenom när media och politik tycks ointresserade. De var mycket mer intresserade tidigare. Och ser vi bakåt så är det så att varenda reform på funktionshinderområdet, det som är riktat direkt till på funktionshinderområdet, det har drivits igenom utav funktionshinderorganisationerna. Varenda reform. Och så får man hoppas att det kan fortsätta. Sen måste enskilda politiker våga träda fram och driva frågorna inom sina partier. Sen är jag helt övertygad om att det här så kallade vanliga folket som man pratar om, som jag spyr över när jag hör, men i alla fall, jag är övertygad om att de skulle kunna ställa upp på ord som solidaritet om de bara fick veta hur det är. För idag tror jag att väldigt många tror att det faktiskt fungerar. Och värderingar kan alltså ändras, för det har vi ju då sett tidigare. Och jag tror att det är viktigt då att vi känner till hur det har varit för att förstå hur det ser ut idag och att det faktiskt kan förändras. Jag tänkte sluta med det och säga då att mina böcker finns inlästa på Legimus och också på punkter. Och nu sätter jag punkt just nu.
Ja, tack Margareta. Egentligen så skulle man liksom ge dig en jätteapplåd. Men det funkar ju inte riktigt så på Teams. Man kände igen mycket av det du berättade om. Personligen har jag ju upplevt den här isoleringen från hemmet, saknaden, ensamheten. Jag vet många av dem som är med här idag har också upplevt den här. Och det kan vi nog prata om hur mycket som helst, tror jag. Men vi skulle ge lite utrymme för frågor, om någon har någonting att fråga om. Annars vet jag att du hade en liten tanke om något mer du ville säga. Stämmer det?
Det blir för jobbigt att prata hela tiden, så vi måste vara bra om att få lite annat emellan.
Och då är det så att eftersom vi nu är synskadade, eller jag är definitivt, så får ni nog hojta ett namn om det är så att ni har någon fråga som ni vill ställa till Margareta.
Per.
Ja, Per. Det är Tomma, va?
Ja, det stämmer. Hej Margareta.
Varsågod.
Jag funderar lite. Skulle det behövas någon slags vitbok?
Ja. En vitbok, ja, det vore nog inte så tokigt. Eftersom folk i allmänhet inte känner till historien och dagens politiker inte riktigt vet om hur det faktiskt ser ut fortfarande. Så ja, det vore en bra idé.
Vem är det, någon som driver det här? Eller så, förutom du då? Men är det någon, alltså vet vi att funktionsrätt till exempel har någonting om det eller?
Vitbok vet jag inte. Däremot driver ju de och flera organisationer en att staten borde be om ursäkt på olika sätt för den behandling man har haft mot funktionshindrade barn. Men just då, vitbok har jag inte hört. Det var en bra idé.
Mm. En annan fråga, du pratade om Ellen Key där som jag hörde inte riktigt. Det var någonting med skatter och, ja, och börd, eller vad var det det handlade om?
Jo, så här. Jag bara ta fram så jag får rätt ord. Hon tyckte då först att läkarna skulle avliva barn som föddes med funktionsnedsättningar. Och sen tyckte hon att friska och samhällsdugliga ständigt fick nya bördor. Både genom skatter och genom frivilliga bidrag. För att bevara de urartade.
Mm-hmm.
Så som.
Ska du veta, Thomas, vi är urartade du och jag.
Ja, precis. Men det har inte så mycket med synen att göra.
Nej, men det är nog det
ändå. Hon menade direkt synskadade, utan det är möjligt att hon menade sinneslöja och så, men att hon det är ett sätt som spiller över på den som inte är normal.
Ja, men absolut. Nej, men vi skojade bara. Mm.
Ja. Jag har en annan fråga till dig, Margareta. Du som har bläddrat i alla luntor som man förmodligen kan hitta. Vi är ett par stycken från Tomteboda som på 60-talet varit utsatta för experiment. Har du sett något om det? Jag ska inte dra hela historien här, men jag kan dra med till dig sen och berätta.
Nej, jag har bara hört något rykte, men jag kan tyvärr inte säga mer. Nej. Jag vill gärna höra vad du har att berätta.
Ja, jag hör av mig utan fler mötet, för det är ganska... Det är ganska mycket att berätta. Så.
Ja, gärna.
För det, vi skulle vilja ha någon som gav sig på det. För vi har försökt själva och hittar ingenting. Allt är borta.
Ja, det vill jag gärna höra. Så vi ser om jag kan rota i något.
Ja, det skulle vara kul med någon som har din glöd. Som kanske kan gräva tillräckligt djupt.
Ja.
Har vi fler frågor?
Ja, men jag har en fundering kring, alltså har du någon kunskap eller kännedom om hur liksom på nationell nivå, hur är kunskapen om hur man faktiskt placerar människor på boendet inom LSS? För det som vi märker som jobbar med det här, det är att kommunerna som bär kostnaderna gör allt de kan för att spara. Vi kommer som... ni förstår det från en privat utförare. Våra insatser är dyrare än de kommunala. Men håller också en annan kvalitet. Men det som händer med de här människorna som blir utsatta är ju att de flyttas fram och tillbaka. Misslyckande på misslyckande. Vissa personer låses till och med in på SIS. För att sen hamna inom rättspsykiatrin. För att sen komma tillbaka till... en privat utförare för att den kommunala verksamheten inte har lyckats. Alltså, har man kunskap och kännedom om hur det verkligen ser ut i kommunerna?
Ja, det var en svår och sorglig fråga. Alltså, tyvärr kan inte jag svara på det. Jag är inte lika bra på det som händer just nu. Jag är lite bättre på det som hände tidigare, om jag säger så. Mm. Så tyvärr kan jag inte svara på det. Men en väldigt viktig frågeställning.
Ja. Vi som verksamhet vet ju inte riktigt hur påverkar man i det här. För att det är ju som du säger att det är ju intresseorganisationer som vi behöver samarbeta med för att kunna ge människor rätt stöd. För den kommunala verksamheten styrs av pengar.
Det är ju väldigt mycket protester ifrån funktionsrättsrörelsen nu när det gäller assistansersättningen. Att den har räknats upp med så lite. Och att man har blivit lurad för att regeringen hade lovat mycket mer. Där tycker jag att det är en väldigt stor aktivitet från olika organisationer just nu.
Mm, för vi känner ju till att vi har alltså bara i våra närkommuner så är det ju långa, långa köer på människor som står och väntar på olika former av LSS-boende. Och vi vet att det finns många privata utförare som har platser. Men man betalar hellre viten istället för att ge de här människorna den hjälp de behöver och låta dem komma vidare i livet.
Ja.
Det blir nästa fråga då.
Ja. Ja, verkligen. Verkligen.
Ja, där har vi fått professionens frågor. Är det någon mer som...
Jag är ledsen att jag inte är expert på nutiden. Jag är så gammal.
Nej, men det är det. Alltså för att förstå nutiden så bör man kanske kunna historien också. Jag brukar säga det själv. Utan historia har vi ingen framtid.
Ja.
Om ingen har någon mer att fråga så gör vi så att... Jag riktar ett jättestort tack till dig, Margareta.
Mm, tack.
Och hoppas att vi får höra det någon mer gång. Det här, jag vet ju att du har mycket mer än det här att prata om.
Ja, det finns...
Jag kan specificera oss på något område till nästa gång. För jag tycker att sådana här seminarier, eller vad vi ska kalla det för, det är viktigt. Vi måste lära oss själva vad vi faktiskt har varit utsatta för. Det är vi nog inte så himla bra på. Utan får vi reda på vad som har varit, hur det har varit och hur det är nu. För det känns ju som vi är på väg tillbaka. Det känns otäckt, så kan vi säga. Med det, mina vänner, så tackar vi Margareta Persson för den här föreläsningen. Och så hoppas vi att vi kan höras igen.
Hej då!
Hej då, tack så mycket!
Ja. Hej med er! Hej då!